Du lyssnar på I skogens mörker av Mikael Ebestedt, uppläst av mig, Sofia Berntsson.
1.
Bengt Smids hade bränt människokroppar under nästan hela sitt yrkesliv. Ugnarna på krematoriet i Mora hade varit hans ansvar i över 40 år. Bengt hade inte ens hunnit börja i skolan när han för första gången såg en människa brinna. Han hade stått på en pall, hållit sin pappa i handen och kikat in genom ugnens runda titthål. Redan då hade han lärt sig att det sällan tog mer än en timme att förvandla en människa till aska och benrester. En del förstod inte hur han kunde syssla med det han gjorde. Hur stod han ut? Bränna kroppar. Förvisso döda och oftast uttjänta kroppar. Men ändå, sov han verkligen om nätterna? För Bengt hade frågorna enkla svar. Yrket hade han ärvt av sin far. Det var inget han valt eller strävat efter. För det andra hade han en bestämd uppfattning om människan. Hon bestod av två delar, en kropp och en själ. Kroppen var verktyget. Något som används, slits och till slut går sönder. Det Bengt gjorde var att ta hand om avfallet, det som blir över och inte längre går att använda. Själen var något annat. Den lämnade kroppen så fort hjärtat slutat slå, susade iväg genom rymden och sökte upp en ny kropp var det led. Det var i alla fall så som hans far hade förklarat det för honom som barn, och hittills hade Bengt aldrig haft anledning att se det på något annat sätt. Det mesta under en arbetsdag var förutsägbart. Ugnen skulle värmas till minst 750 grader och kistor flyttas från kylrummet i en bestämd ordning. Enligt bokningssystemet behövde han hinna med en kropp i timmen. Den här morgonen hade varit annorlunda. Annorlunda på precis samma sätt som för ett par veckor sedan. En döing på en lastpall utanför personalingången. Med kontanter instuckna i kläderna. Den här gången hade han inte förmått sig att bara ta pengarna. Stanna kvar på jobbet en extra timme för att hinna förvandla ytterligare en kropp till aska. Han hade förstås vetat att något inte stod rätt till redan första gången. Men tusenlapparna som han vecklat upp för att kontrollera att de var äkta hade inte gått att motstå den gången. Bengt hade stoppat sedlarna i fickan och gjort det han brukade. Förvandla människor till aska. Men den här morgonen kändes det på ett annat sätt. Han kände sig tvungen att berätta om döingarna. Det var uppenbart att något inte stod rätt till. Bengt tryckte ner näven i bröstfickan och drog upp en mobiltelefon av äldre modell. Han slog in polisens nummer för ärenden som inte brådskade. Två. Vera Vågberg låste bilen, plockade upp telefonen ur handväskan och konstaterade att hon var sen. Lämningen på förskolan hade tagit längre tid än vanligt. Theo och Tilda var vana vid pappa. Protesterade varje gång hon bönade och bad att de skulle skynda sig. Själv hade hon alltid haft svårt att förhålla sig till barns sävlighet och oförmåga att fokusera. Vera ökade steglängden. Hon tänkte inte ge kollegorna i företagsledningen anledning att komma med syrliga kommentarer. Mellan raderna antyda att hon inte höll måttet som HR-direktör. Hon tänkte definitivt inte hamna i en situation där hon skulle behöva be om ursäkt. Försöka förklara att det tog tid att lämna barn. Att det inte gick att veta exakt hur lång tid det skulle ta. Vera följde raden med de släta rektangulära gatstenarna för att slippa kullerstenarnas ojämnheter under klackskorna. De svarta kostymbyxorna fladdrade runt anklarna och det axellånga håret gungade rytmiskt i takt med stegen. Det var fortfarande meteorologisk vinter i Mora, men Vera tyckte att luften som klövs över ansiktet luktade vår. Små mosiga snövallar låg fortfarande kvar in till husväggarna. Kände man efter gick det att uppfatta värme i solens strålar för första gången på väldigt länge.